I fjol var du sommarpratare
Ja.
och på lördag så är det dags igen. Inte för dig då, men för sommarpratarna.
Ja.
Du gnällde ju en del då på att du var den enda sommarprataren som bodde i Norrland.
Och nu va?
Explosion av norrlänningar.
Ja. Ja.
Alltså nu har inte jag jättekoll på vilka som faktiskt bor i Norrland. Men Maxida Märrak, Annika Norlin, Sverker Olofsson...
Magnus Nilsson,
ja precis. Och dessutom då Marcus Näslund, hockeyspelare.
Åsa Jinder ska vi inte glömma, nyckelharpisten.
Nej, och även då Kristina Sandberg är från Sundsvall. Jag tror i och för sig inte att hon bor där.
Nej.
Lisa Marklund bor väl inte heller i Piteå.
Afrika.
Ja, men ändå.
Det är ju en fantastisk representation detta år, måste man säga. Det var ju som att de skärpte sig nästan.
Känner du att det är din förtjänst?
Nej. Ja, du och jag har ju pratat en hel del om det där. Huruvida man ska ta åt sig förtjänsten för saker eller ej. Men just i det här fallet så känner jag nästan att... Ja, men kanske lite grann. Alltså, därför att jag gjorde ju dessutom en ganska ful metagrej. Jag inledde ju mitt sommarprogram med att säga att jag tror att de som har valt ut sommarpratarna tänker jättemycket på... klassbakgrund, position, yrke, etnisk härkomst och kön. Men de tänker uppenbarligen inte på geografisk hemvist. Och jag vet att de blev lite skärrade över det där. Det var ju lite fräckt av mig att liksom inleda mitt sommarprogram med en sån liksom meta-attack på själva programformatet. Så att, jo men kanske. Kanske att det faktiskt tog skruv.
Norrlandspodden fortsätter strax.
Kent här.
Ja, hej, är det Kent Lindvall?
Stämmer.
Du är ägare och grundare av Tree Hotel i Harads, eller hur?
Det stämmer också, ja.
Ja, men perfekt, då har jag kommit helt rätt. Du, jag måste få fråga dig. Hur kom du ens på idén att bygga ett hotell uppe i träden?
Man kan väl i korthet säga att inspirationen kommer från en dokumentärfilm som heter Trädälskaren.
Det kommer ju folk från hela världen till dig för att bo i de här trädkojorna. Alltså, vad är det man söker efter?
Ja, man söker efter unika upplevelser idag. Lite spektakulära. Och sen givetvis det vi har att erbjuda i Norrbotten med vinteraktiviteter och stillheten, norrsken, tystnad. Och designen är väldigt viktig för oss. Många av våra gäster är intresserade av unik design.
Men du, det låter ju jättespännande det här. Nu har jag bara en liten undring innan jag ska boka här. Jag är lite allergisk mot björkpollen. Kan man få tallgaranti?
Tallgaranti? Ja, alltså mot björkpollen har vi bot. Då brukar vi ge dem björksav då.
Perfekt. Då säger vi så.
Ja.
Tack, hej.
Det finns många fantastiska platser att besöka på Sveriges nordligaste destination. Vill du veta mer? Gilla Swedish Lapland på Facebook.
Länsmuseet i Härnösand, Murberget, där det pågår just nu en utställning som heter Inland, som du på har medverkat till att göra. Bland annat finns det en tillhörande katalog eller bok där du har skrivit en del texter. Och det är en fotoutställning, så det finns väldigt mycket bilder från olika orter då i Norrlands inland. Och en av de orterna som du har skildrat är Resele. Och med anledning av det så har vi en gäst här idag som heter Kerstin Korén, som är intervjuad för den här utställningen. Och jag har då fått höra att du var ganska arg på Bo. Vill du berätta varför?
Nej, jag var inte arg på Bo. Jag var lite provocerad. Därför att vi har inte samma inställning, han och jag, när det gäller hur man ska lyfta Norrland och få Norrland att överleva. Därför att vi har ju jobbat, eller egentligen är det de yngre i Resele som har jobbat för inflyttning och lyckats väldigt, väldigt bra, så att vi har fått ett antal yngre familjer som har flyttat in till byn. Och de är både, de driver företag eller de jobbar, ja, de jobbar ju med alla möjliga jobb och har köpt hus och skapat sina liv i byn. Och jag har ju sett den utvecklingen, och jag har också sett nycklarna till Reseles framgång. Och jag och många i min ålder då, för att vi är lika gammal som Ingemar Stenmark, vi jobbar med att lyfta de här yngre, de här, särskilt de här unga kvinnorna i byn, som gör ett otroligt jobb och är otroliga föredömen för andra unga kvinnor som vill flytta ut på landet men som inte har någon att se upp till. Därför att Norrlands, bilden av Norrland, det är grånade gubbar i pos ålder och äldre. Och det är de som sätter ribban. Det är de som står och är lite småbitter och pratar och berätta och peka med hand och visa hur det ska vara. Och de yngre kvinnorna, de har ingen och att identifiera sig med. Och sen då Resele då med de här unga starka kvinnorna som är engagerade i nätverk, i föreningar, i olika företag och jobbar tillsammans. Och jag ser styrkan i dem och jag ser hur det inspirerar andra orter att göra likadant. Och jag ser hur det inspirerar andra unga kvinnor att flytta ut på landet. Inte kanske till Resele, men kanske till andra ställen, för att man ser att det finns en framtid, en möjlighet.
Men nu bryter jag lite,
ja.
Po har ju då invigt den här utställningen och höll ett litet tal.
Ja.
Och då sa han med eftertryck så här, ja, att goda exempel är farliga.
Ja.
De kan till och med vara kontraproduktiva.
Absolut.
Hur kände du
han? Ja, och det sa han bara för att det där säger han bara för att jag sitter i lokalen. Nej, men vi
förklara hur jag tänker om det. För att det är ju så att alltså det är ju otroligt beklagligt om någon upplever att jag står i vägen för liksom kvinnligt företagande på något sätt. Det är ju ytterst beklagligt, därför att jag har absolut inga sådana avsikter överhuvudtaget. Utan jag tycker ju snarare att jag försöker ju hjälpa till på mitt sätt. Jag försöker ju prata om de här strukturella problemen. Jag försöker ju lyfta den här frågan. Varför är det svårt för en by med i Reseles storlek och med Reseles position att lyckas och att behålla sin befolkning och behålla sin affär och behålla sin skola i den här politiska och globala strukturen som vi lever i? Och jag tycker ju då kanske lite grann att du tar min beskrivning av urbaniseringen i hela västvärlden och sen så för du ner den på någon slags makronivå och ställer den emot kvinnligt företagande. Det tycker jag är, liksom, jag förstår inte riktigt, för jag menar, man måste väl kunna...
Jo, absolut. Jag förstår precis vad du säger när du pratar. Alltså, jag vet väl hur det ser ut i Sverige, och jag vet att glesbygden avfolkas och Norrland avfolkas och hela den biten. Så att jag emotsäger inte dig, och nej, ditt arbete är bra. Men när du och jag träffas där, ja, den här timmen i Resele, så du sa ju då att det är inte bra med såna här förebilder som Resele. De här yngre kvinnorna är inte heller bra, därför att man förstör bilden av Norrland när man lyfter goda exempel. Mm. Och då ska jag säga det också, att för att tycka om andra så måste man tycka om sig själv. Mm. Och vi i Resele, vi tycker att vi är bra. Mm. Och vi tycker särskilt att de yngre i Resele är jättebra. Men det finns otroligt mycket duktiga krafter där. Mm. Det måste vi kunna säga, för vi har aldrig någonsin sagt att någon är sämre.
Nej, men det säger inte jag heller.
Jo, du sa att... Vänta, ska du föra. Du sa så här. Att det var egentligen farligt med sådana som vi. Därför att vi, Ja, precis. Att vi förstör bilden. Och det är ju samma. Om du tänker det här med... Ja, men det spelar ingen roll om du tänker... Ja, men som du är ju en kvinna som är framgångsrik, kan man ju säga, i ditt jobb som journalist då. Men det är väl inte synd om andra som inte har lyckats lika bra som du. Alltså det var ju så du sa när du gjorde presentation om Reselinne på Murberget.
Det här är ju jätteintressant parallell. Därför att man kan absolut inte ta en lyckad kvinna som intäkt för att det inte är synd om andra. Det är ju jätte, alltså så här, då hade ju inte feminismen åstadkommit någonting. Alltså därför, alltså så här, om du så här, då är ju argumentationen, vilket man fortfarande hör 2015, märkligt nog då, att ja men kolla, det finns ju framgångsrika kvinnor, alltså behövs inte feminismen, alltså har vi inga problem eller strukturella problem med könsmaktsordningen här i landet, därför att det finns en kvinnlig vd för Scania-banken. Mm. Men alltså, så här, det är ju en jättekonstig argumentation, och det är det jag försöker säga här, att Resele är ett väldigt bra exempel på hur hårt man måste arbeta för att trotsa de här dåliga oddsen som finns. Mm. Men om man gör Reselet till norm, om man säger att alla byar i Norrlands inland skulle kunna vara lika levande, lika trevliga, lika lyckade, ha lika bra siffror och ha en lika bra skola och lika bra butik, om man bara gjorde som Resele, då bortser man ju från att det finns ett, stora globala strukturer, två, vi har problem med förhållandet mellan EU och Sverige, tre, vi har problem med svensk inrikespolitik och bristen på regionalpolitik. Och fyra, alla byar ser inte likadana ut och har inte samma råvarukapital eller humankapital. Och då pratar vi ju liksom förbi varandra här, känner jag.
Men det var det jag menar som exempel. När du säger att ja, men du kan inte ta Resle som exempel, därför att då känner sig andra byar dåliga. Det var så jag menade när jag tog, det var inte liksom, glöm det här med kvinnlig, för jag kan ta dig då. Ja. Att du är ju framgångsrik, du är ju en guru när det gäller det här med Norrland då. Okay. Och då, alltså är det ju synd om de andra då som inte är lika mycket guru som du, förstår du? Alltså du, det är väl bra att det finns sådana som du som är ett gott exempel.
Ja, alltså ja, jag vet inte.
Ja, ska vi släppa det här lite grann? För jag tänker så här, att våra lyssnare de vet ju kanske inte riktigt vad det är vi pratar om här, nämligen Resele. Bara lite kort, vad är det i Resele som är goda exempel? Vad är det som är bra i Resele? Vad gör ni där?
Jag tror att det som är bra med Resele, det är det här, den här föryngringen och att vi har fått inflyttning från andra håll. Och att det är många som är engagerade och man får jobba med det man vill. Alltså vill du jobba med, alltså om du känner att du vill bidra på något sätt, kanske jobba med asylflyktingar eller kanske jobba med skolan eller kanske jobba med inflyttning eller idrottsföreningen eller så. Så väljer du det och så jobbar du med det istället för att du slussas in att så här har vi gjort i alla tider och ska du engagera dig då får du rätta dig efter de här reglerna och så. Utan det är ganska fritt. Och sen att vi har, jag ser det som en framgångsfaktor i Resele, de här unga starka kvinnorna och att de liksom får kliva fram.
Men rent konkret då? Så säger du, ni har inflyttning, unga människor, unga kvinnor. Men vad gör de? Vad försörjer de sig?
Ja, de flesta har ju helt vanliga jobb som lärare och sjuksköterskor och läkare och allt vad de jobbar med. Men sen så är det också ett antal som driver företag då. Och det är också att vi har ett antal unga kvinnor som har flyttat in och startat företag. Någon driver affär, någon driver en hjortfarm. Ja, det finns en massa olika såna här. Och då triggar de om varann och vågar starta. Och det måste ju vara ett företagsvänligt klimat kan man säga i byn. Och du kan hjälpas åt, du drar varann. Du hjälper varann och sälja varann och sådana saker.
Jag tänker att det här är ett ganska intressant. Alltså du borde kunna göra ett intressant inspel här i egenskap av liberal ledarskribent. Därför att jag känner att här är lite också kollisionen mellan dig och mig, Kerstin, bygger lite grann på att det känns som att jag kanske bär med mig en idé om att staten ska lösa problem.
Ja, precis.
Och att du tillhör kanske mera falangen som säger att det är individen som ska lösa problem.
Men då får jag haka i där.
Ja, det
därför, därför att när jag läste det här som du skrev om Resele, så finns det någonting, vad kallar du för Resele-modellen? Som, om jag har förstått det hela rätt, går ut på att invånarna har tagit saken i egna händer och på något sätt har som en egen organisation som är ideellt driven, som åker runt och marknadsför Resele genom att vara invånare som berättar hur bra det är att bo där. Mm. Och det
handlar om att
bygga. Det här låter fantastiskt, därför att det här har vi också pratat om på. Mm. Det här är en sån här sak som jag kan engagera mig i hemma i Sundsvall då.
Ja.
Att jag till och med stör mig på att det läggs en massa skattepengar på att tjänstemän och politiker från kommunen ska liksom trycka upp flashiga broschyrer och ge den här, som också på kritiserar, man ger en väldigt falsk bild av hur Sundsvall är. Snarare än att det är att, alltså, skattepengarna borde gå till att göra då kommunen till en bra kommun att leva i med bra dagis och skolor och sådär.
Så
att
den är
så bra så att folk
bra.
Själva vill berätta om det.
Precis, och det är där
det tycker jag låter helt.
Det vi har gjort sen 2007, det som vi verkligen lyckas med, det är att vi har byggt ett varumärke som heter Resele. Och när folk hör ordet Resele så ler de och så säger, men där händer det mycket. Och där måste det vara roligt att bo. Mm. Och du får en positiv aura. Mm. Sollefteå kommun har på gjort en place branding analys nu. Och de har lett ett företag som har intervjuat en massa olika orter och olika personer och så. Och så ska man ju försöka bygga upp varumärket Sollefteå. Därför att det är väldigt anonymt. Ingen vet vad Sollefteå är. Och då tog de som exempel, tänk om vi kunde få Sollefteå och få samma klang som Resele. Mm. Alltså det är inte så att man är inte avundsjuk på Resele. Utan man säger, men där verkar det vara bra. Och vad beror det på nu när du har varit i Resele? Jo, men du har ju träffat mycket Reselebor som har pratat gott om byn. Mm. Och om människorna i byn. Och det är det man vill. Det är ju det du skulle vilja i Sundsvall också. Att Sundsvallsborna själva säljer in Sundsvall. Precis som vi säljer in Resele i alla möjliga sammanhang. Utan att veta om det.
Eller att Sundsvallsborna själva skulle göra fantastiska saker.
Ja, men det gör man.
Som är nyfikna på. Det är ju också ett sätt att sälja.
Känner mig helt utanför.
Ja. Jo, men, nej, men och sen är det ju också en konst att du måste kunna sälja in och med glimten i ögat. Måste du kunna berätta när det händer olika saker. Du måste kunna marknadsföra stället. Sen är det en annan nyckel med Resele som är väldigt unik. Och det är det, just där du säger, den här inflyttningsgruppen. Vad består de av? De består av ungdomar som är mellan 25 och 35 år. Som själva flyttar in till byn. Som har tagit sig in i nätverk som kan berätta koderna. Och de här nätverken finns det. Och de här, så här kan vi göra. Så här funkar det på dagis. Så här är det att åka 3 mil in till högstadiet. Så här är det på vintern när det är kallt och mörkt. Alltså, när du som 25-åring berättar det. Därför att de här byalagen som jobbar med inflyttning och utveckling av sina byar. Ofta så är de över 50 år. Och de ska försöka få folk att flytta in till byn som är...
Men det är ju också därför att det ofta i många byar bara är 50 plus kvar.
Ja.
Så att då finns det liksom inga glada entreprenöriella ungdomar att skicka fram. Jag tänker på en annan sak när vi pratar om varumärket så här. Får man vara fattig, alkoholiserad och olycklig i Resele?
Ja.
Eller måste man vara framgångsrik?
Och där, det är verkligen ingen borg. Och det sa jag till dig också, att folk dör, de skiljer sig, de flyttar, de blir sjuka.
Men förstör man inte varumärket?
Absolut inte. Utan man pratar ju om allt och som till exempel om en familj ska flytta av någon anledning, så lägger inte vi något krut på, men varför vill du flytta, varför vill du inte bo kvar? Nej, men alltså det är ju helt okej, tacka för det, du ska ju flytta, du kanske har fått jobb, du kanske, det kan vara precis vad som helst, mamma bor i Stockholm, jag vill flytta närmare eller vad som helst. Utan då resonerar vi så här, ja men fine, men då försöker vi att hjälpa och sälja huset. För då kanske du flyttar in en annan familj. För jag vet att det är många byar också som försöker analysera. Men vad beror det på om inte du vill bo kvar och sådana saker? Nej, men det är ju varje persons... Alltså det tillhör integritet. Alltså vi har aldrig någonsin en enda gång försökt övertala någon. Utan, men det är klart att du ska flytta. Men det kommer ju andra in. Men alltså det är verkligen ingen borg. Nej, det är inget himmel. Så. Nej. Men eftersom... Du och många andra är så bra att berätta om allt annat som finns i Norrland. Så måste ju vi kunna berätta precis det som är bra. Och jämtlänningarna, för jag jobbar mycket tillsammans med jämtlänningarna när det gäller lokalproducerad mat. För jag är ju bonde också. Och de har lärt mig att bygg bilden utåt. Berätta det som är bra, för vi är så generellt jättedåliga att berätta det som är bra. Och sen tar vi internt det som är problem. Och se möjligheter. Som nu till exempel så har vi två lärare på skolan som går i pension. Så nu söker vi två utbildade lärare till vår skola. Och det ser ju vi som en möjlighet. Vi ser ju inte det som att, men oj, men hur ska vi få tag i lärare och hur ska det här bli nu när de här slutar och så. Utan då ser vi, ja men nu blir det ju liksom annat och nu blir det något bra. Och det är klart att folk kommer att söka tjänsterna och sådana saker. Och likadant när affären var till salu. Då såg vi inte det som en herregud, nu kommer ingen att köpa affären och nu kommer ju det här att bli bara elände. Utan då såg vi det som en möjlighet. Nu säljer vi affären, vi hjälper till att marknadsföra det då när den skulle säljas för 1,5 år sedan. Då kommer det en ung tjej in och köper affären, då backar vi upp henne och så har hon höjt omsättningen med 15-20% på ett år. Det är ju, alltså, du måste ju se... Det är ju om du ser möjligheterna eller om du ser eländet och du lever här och nu.
Men måste man inte se bägge? Jag tänker jo. Lite grann som att, jag tänker då, när du utvecklar det här så förstår jag ju nu att det känns lite som att du kanske tycker att jag har förstört Reseles varumärke.
Ja, när du pratar på invigningen tycker jag inte att du var bra. För jag tycker att du har kunnat lyfta de här unga tjejerna mycket, mycket mer och gjort mycket mer av invigningen.
Jo, fast jag pratar ju inte på den nivån.
Nej.
Så jag menar,
det är ju inte också så jobb och marknad.
Nej.
Nej, jag är journalist. Ja. Jag försöker ju också sätta Resan i någon slags sammanhang.
Ja.
Och jag säger ju också, jag är väldigt tydlig med att ni gör ett fantastiskt bra jobb.
Ja.
Och ni är ett positivt exempel. Men ni är också ett positivt exempel därför att ni avviker från den gängse bilden. Ja. Och det är alltid farligt det där med att lyfta fram, som vi, om jag får återkomma till det, så det är lite som att liksom, ja men alla kan inte vara bäst och vackrast.
Nej, men det är ju...
Och alla orkar inte och alla har inte samma förutsättningar, det måste man liksom...
Jag måste ju ändå försvara på lite grann här, att gällande åtminstone den här texten han har skrivit om Resele. Den gav ju mig då, som ju inte har varit där och hade den här inblicken, en väldigt positiv bild.
Ja, jag, men det är ju jätteroligt.
Ja, men så var det faktiskt. Ja. Jag fick intrycket av att det här verkar ju ändå vara en lyckad liten by.
Ja.
Och det verkar vara spännande. Jag åker gärna dit och kollar.
Ja.
Så att det var ju ändå vad han förmedlar.
Ja.
Fastän inte på det här klatschiga marknadsföringsviset.
Nej.
Vilket han ju inte ska, tycker jag.
Nej, det är lite olika roll. Alltså vi har ju olika roller.
Ja.
Men jag är nyfiken på en annan sak.
Ja.
Så här rent personligt, för dig personligen.
Mm.
Varför är det så viktigt att bo kvar? Varför är det så viktigt att kunna leva och att dina barn och barnbarn ska kunna leva vidare just i Resele?
Ja, det viktigaste för mig, jag har ju 5 barn, Lars och jag. Det viktigaste för oss det är ju att de mår bra och har det bra. Oavsett om de bor i Afrika eller var de skulle bo någonstans. Men nu är det så att 3 av våra söner har valt att flytta tillbaka med sina familjer. Och satsar sina barnbarn i våran by. Är också engagerad i byn. Så att jag ser ju och deras... kamrater och kollegor och förskolebarnas föräldrar och så. Vi ser ju så påtagligt bra vilket jättebra jobb de gör. Och då tycker vi att vi vill stötta dem på bästa sätt. Mm.
Men ändå personligen, om jag ska försöka komma åt dina känslor för hembygden. Liksom.
Det är många
skulle
som,
du kunna tänka här, dig att bo någon annanstans?
Ja, det skulle jag kunna göra.
Per Schlingman som var sekreterare, han har skrivit en bok tillsammans med en handelsprofessor som
heter Kjellan Orström. Den
heter Urban Express.
Ja.
Och han åker land och rike runt och föreläser. Han är ju en tongivande person med makt. Mycket mer framgångsrik än vad jag är, skulle jag säga.
Ja.
Och han säger ju att om landsbygden dör så dör landsbygden. Om landsbygden dör så är det så för att den förtjänar att dö.
Ja.
Och att det är ingenting att sörja.
Nej.
Tiderna går.
Ja.
Saker och ting förändras.
Ja.
Han säger att landsbygden behövs inte längre. Vad känner du inför det?
Ja, fast jag tycker ju att
Har landsbygden ett egenvärde?
Ja, det tycker jag.
Eller består värdet bara i det som produceras där, så att säga? Så att om en bygd inte förmår behålla livskraften och sin befolkning, är det på något sätt naturens lag då att den går under, ungefär som dinosaurierna och dronten?
Ja, det vet inte.
Och varför just Resele?
Jag vet inte. Jag tror att det, för min egen del tror jag att jag imponeras av de här yngre tjejerna. Mm. För det är så...
Men du har själv varit en ung tjej.
Ja.
Ja. Var du själv så driftig? Liksom när du var den unga tjejen? Fick du inte den uppbacken då? Eller liksom?
Ja, jag har nog alltid varit driftig också och orädd. Så att det kanske är därför också man tycker att det är så roligt med de här yngre. Det tycker jag.
Som fick dig då att stanna kvar?
Ja, men det var ju så himla enkelt. För det var ju för att min livsdröm var att bli bonde. Så att i det fallet så var det ju självklart.
Var dina föräldrar
bönder? Ja, mina föräldrar var bönder. Men det är ingen gammal släktgård vi brukar heller någonting. Vi har inga sådana. Vi har inga sådana här. Ja, men för det. Så var det bästa jobb som jag någonsin kunde tänka mig var bonde, och det är det fortfarande. Så att det vart så. Sen har vi kunnat vara bönder någon annanstans också. Däremot så tror jag att jag absolut skulle vilja bo på landet. Jag har ingen önskan att flytta in till stan när jag blir äldre eller så. Jag trivs på landet och vill bo där, men sen...
Kan du känna en sorg någon gång? Jag menar, Resele är, ska vi också säga, en extremt vacker by.
Mm.
Jag skulle säga att det är en av de vackraste platserna i Sverige.
Ja.
Och jag menar det verkligen från hjärtat. Jag tycker att det är någonting
lite rörande
och dramatiskt över. Ja. Det är ett så rikt naturlandskap och spännande på många sätt. Men åker man bara några kilometer eller mil bort, vi pratar ändå om Ångermanland, vi pratar ändå om en del av Ångermanland som är väldigt hårt drabbad.
Ja.
Och det räcker med att åka till grannbyn, Näsåker och åka genom den. Drabbas du aldrig av sorg när du sitter i bilen och tittar omkring? Och liksom, känns det inte?
Ja, alltså,
eller ser du alltid möjligheter?
Jag är ju en sån person som ser möjligheter och jag har ett bra...
Åh, ett ödehus. Här kan det
ja, typ. Här, nästan lite så.
Ett nedkört kommunalt fastighetsbolag. Det kan vi...
Nej, men alltså, man lever ju här och nu också. Och visst, alltså, jag kan tycka att det är tragiskt. Själva strukturen i Sverige och även attityden till att det inte är någon framtid på landet hos många då. Mm. Det kan jag tycka är lite sorgligt eftersom vi ser sådana möjligheter då.
Tror du att politikerna skulle hjälpa Norrland och landsbygden mer om de såg saker och ting lika positivt som du?
Ja, alltså jag tror att...
Tror du att det är ett sätt att ändra strukturerna?
Ja, det tror jag faktiskt. Det tror jag. För man måste se möjligheter och du måste tro på dem själv. Och eftersom jag kommer ifrån lantbruket och man tänker som lantbruket, där har man ju alltid... Det var ju så att man skulle ju klaga för att man inte... Annars så fick man ju inte upp priset. Det var ju så i Sverige förut. Och nu då när ja, på de senaste 30 åren så är det ju inte så.
Nej, nu är det tvärtom. Ja.
Och nu är det...
Klagar du så sänker du priset.
Ja, exakt. Precis. Och alltså man har väl försökt från jordbrukshåll, precis som du försöker med Norrland, berätta om Norrland. Mm. Och det går bara sämre och sämre. Och därför så, då tror jag att det måste vara någon motpol till sådana som du.
Men det går ju samtidigt inte att förneka att det svenska jordbruket befinner sig faktiskt i en
jättestor kris.
Prekär situation.
Oj, oj, oj.
Och den går ju liksom, det går ju inte att snacka upp Arlas mjölkpris i något positivt.
Nej.
Och då måste man kanske ge sig på det problemet på ett annat sätt.
Och då
måste man ju lite grann lokalisera, var ligger makten? Vem äger den här frågan? Och då är det ju inte den lokala bonden som äger frågan, utan då måste man ju höja.
Nej, men absolut. Men visst, och så är det ju också med, nu håller jag med om det ändå. Mm. Att, och, ja, men svensk politik och hela den här biten. Det är ju samma, både landsbygd och lantbruk och så. Mm. Men man måste liksom välja sig att förhålla sig och bestämma sig, tycker jag. Och jag resonerar på mitt sätt.
Ja.
Så det är... Men alltså, ja,
visst. Vi kanske inte är så extremt oense som det verkade i början här. Eller det blir det?
Nej.
Det är kanske så här att jag tänker att i din värld på så är bara begreppet positivt tänkande någonting negativt.
Ja, precis.
Jag ser rött.
Ja,
ja, men det är ju så.
Ja.
Ja.
Och det tycker många är bra. Att du är så. Och jag är jättesvårt att acceptera det. Och det kommer vi, alltså där kommer vi aldrig någonsin att komma på samma våglängd. Det är ju omöjligt.
Och helt enkelt, vad säger man? Agree to disagree.
Ja, men absolut. Det är ju så. Men man kan ju respektera varandra för det.
Ja.
Det är ju inte det.
Och jag uppskattar, jag måste ändå säga att jag uppskattar verkligen att få besöka dig. Och jag uppskattade resorna och jag uppskattade att du var med här och var gäst här. Och jag ville också, kände jag, att du skulle få utrymme att säga de här sakerna själv.
För
jag har ju inte alls för avsikt att köra över någon eller tysta någon eller så, utan jag tycker att det liksom är, jag tycker att det här är en väldigt intressant åsiktsbrytning. Men jag tror att det handlar ganska mycket om livsstrategier på något sätt.
Ja, precis. Det tror jag också. Och ja, men som vi var inne på förut, att du har din inställning. Och jag tycker ju att man har jättemycket ansvar för sitt eget liv.
Ja.
Jättemycket ansvar. Sen ska samhället hjälpa till, men det är ändå du själv som individ som kan påverka så otroligt mycket själv, din egen situation. Det kan man verkligen, och det kan även kommuner göra. För kommuner skyller gärna på staten och hej och hå också, för att då behöver man inte ta ansvar. Och det här är ju någonting som har blivit generellt i samhället. Det är någon annans fel. Det är alltid någon annans fel. Och jag tycker att i vissa fall så ska man faktiskt kan man påverka och ta ansvar. Och jag sa till dig också att jag önskar att fler ungdomar kunde förstå hur mycket du kan påverka ditt eget liv med din egen inställning och inte tro att någon annan ska lösa det åt sig. Sen kan man backa upp. Men det är du själv som individ som styr upp ditt eget liv i mångt och mycket.
Det tror jag fick bli ditt slutord.
Ja, jag ger dig sista ordet där också.
Tack.
Norrlandspodden fortsätter strax.
Icehotel och David.
Ja, är det David Lind, Icehotel?
Ja, det är.
Ja, men perfekt. Du, jag tänkte höra, på sommaren, har ni kvar is i kylrummen då?
Absolut. Vi behöver ju lagra is för att kunna bygga nästa års Icehotel. Så att vi brukar ha några tusen ton faktiskt.
Tusen ton. Men du, om jag vill komma upp i sommar och kyla ner mig lite, då kan jag göra det hos er då?
Absolut. Och dricka isdrink och allt det där. Det kan vi erbjuda hela sommaren.
Ja, men perfekt. Du, då tar jag med mig toppeluvan och kommer upp.
Kanon, välkommen.
Ja, tack.
Hej.
Alla våra rum har inte smält bort. Vill du veta mer om sommarboende på Icehotel Jukkasjärvi? Gå in på icehotel.se.
Vi sitter ju i en liten stuga som jag fått låna på Murbergets friluftsmuseum i Härnösand. Där det har varit invigning idag för utställningen Inland. Och om man går runt här i det här friluftsmuseet så är det som ett litet Ångermanland i miniatyr. Eller som ett litet Norrland i miniatyr kanske, men allra mest Ångermanland i miniatyr. Och det här är ju liksom ditt, här är ditt hemlandskap. Eller åtminstone det platsen som du liksom alltså identifierar dig med, eller hur?
Alla vet ju att när man är barn så är det alltid sommar. Mm. Eller i efterhand så minns man ju somrarna. Mm. Plus att det alltid var fint väder. Mm. Och jag är ju inte född här, men min mamma är född i Ångermanland, i Junsele. Jag hade ju min släkt och tillbringade sommarmånaderna. Mm. Och även lite vintertid i Junsele. Som ju ligger då i inlandet, till skillnad från Härnösand som faktiskt ligger vid kusten. Men så att det slår mig ganska ofta att de flesta av mina barn, min barndom, den är i Ångermanland. Och det, jag tänkte på det när vi kom hit också, det första jag såg nästan när vi klev ur bilen, det var i gräset så växte det styvmorsvioler. Mm. Det är ju då Ångermanlands landskapsblomma.
Jaha, ja. Det visste inte jag.
Mm. Nej, men det vet jag, ser du. Mm. ja, och det är ju väldigt signifikativt. Alltså det var mycket styvmorsvioler i min barndom också. Och så jag blir ju lite så här nostalgisk när jag är här, särskilt på Murberget då. Och tänker på min barndoms somrar. Och så kan det kännas som att det är verkligen bara 35 år sedan. Jag har alltså minnen av när jag var barn. Så flottades det timmer på Ångermanälven. Mm. Mm. Och min mormors hus då, där vi var, låg väldigt, väldigt nära älven. Så man knallar ju iväg bort till nipkanten, alltså Ångermanland, det finns ju väldigt mycket niper här. Mm. Som ju då är hög kust kan man säga.
Ja, eller höga älvstränder.
Ja, ja, mm. Precis. Höga älvstränder. Mm. Och ja, när jag var barn så var det öppet. Jag kommer ihåg att det var liksom en, för det första så var det grusväg. Mm. Fram till huset och det är det fortfarande på, det, mm. på den platsen. Så har de inte asfalterat vägen. Och så knatar man iväg där och så in på en liten stig i skogen och där låg det travar med timmer. Och så när man tittar ner i älven så var det ju timmerstockar mm. på älven. Så min barndom är också väldigt mycket doften av timmer mm. och forsbrus. Mm. För att precis vid huset där vi brukar sova så rann det en å som hade en fors precis där. Mm. Så min sommarnätter för mig, då ska man höra en fors i bakgrunden och en mygga som surrar. Mm. Och en del blir jätteprovocerade av det här, eller liksom jag blir provocerad av människor som irriterar sig på myggsurr. Mm. För mig så hör det till sommaren. Det ska vara en mygga som far omkring och liksom...
Kan du somna med den där myggan?
Ja,
kan
ja.
Du? Är det som ett sövande?
Ja, men det är som barndomen. Och det hänger väl också ihop med kanske gärna att man är i en stuga på landet och känner andra dofter så. Men jag älskar det där. Sen var ju jag överkänslig mot mygg.
Doften av myggmedel, minns du också kanske?
Ja, så var jag inte... Alltså jag låg och kliade sönder myggbett hela nätterna och sådär. Och det var ju en plåga. Mm. Men inte ljudet.
Men du har verkligen gjort om din barndom till ett enda...
Romantiskt.
Till en fin liten dikt.
Nej, det är ingen dikt. Nej, men det var ju... Alltså det här med myggen är ju ständigt återkommande. För i Norrlands inland så är det väldigt mycket mygg. Mm. Och det var ju faktiskt så att det var ganska svårt att vara utomhus. Man var ju alltid ganska mycket påklädd mm. för att skydda sig mot myggen. Och det värsta av allt var ju att plocka hjortron som vi gjorde. Mm. För då ska man först åka bil någonstans och ska man gå jättelångt ut i skogen, ut på någon myr. Och där är det ju så extremt mycket mygg. Så det enda jag minns är ju hur jag satt och slog bort myggen och så plockade man hjortron.
Det låter ju inte så jättemysigt. Nej, det var
vidrigt. Ja. Men sen är det klart, alla har väl romantiserat såna där sommarbarndomsminnen. Mm. Eller som att man gick till en sån här min mormors gamla syster som bodde ensam i ett gammalt timrat hus. Där hon satt och vävde vävstol. Så här, du vet, som en gumma som inte finns längre.
Nej, och jag tänker också när du pratar om det här så är det ju, du beskriver ju en värld som trots att det bara var 35 år sedan så existerar den inte längre. Det är som att platserna nästan har upphört att finnas också.
Ja,
grusvägen den här finns kvar, men det är nog igenvuxet och igenslyat och förfallna hus kanske. Och flottningen har upphört.
Ja, flottningen upphörde ju redan på 70-talet. Mm. Så är det. Och det här huset som vi var i och bodde i är ju, alltså hela den gården är igenvuxen. Mm. Och det är förfallet. Ja. Och ingen bryr sig.
Hur känns det då?
Alltså jag åker...
Det ser ut som Schlingmann, tiden har sin gång.
Ja, alltså jag kan säga så här, jag åker dit varje sommar, tar bilen över dagen, åker till Junsele och till det här huset och plogar mig fram genom höet som är på gården. Alltså det är verkligen...
Viftar undan hundlokerna.
Och varje år, fastän jag har insett att det är hopplöst, men jag kan inte låta bli att gå omkring och leta efter en nyckel. För jag tänker att jag ska ta mig in i huset.
Ja.
Men jag hittar aldrig någon nyckel. Och sen åker jag därifrån.
Det kanske inte finns någon nyckel längre.
Nej, det gör det ju förmodligen inte.
Tänk vilken metafor det här är för hela din barndom.
Hur tänker du då?
Jag vet inte, jag vill inte gå in.
Nej, men... Ja, och jag kan... Vi hade ju även då i jag och min familj, mamma och pappa och syrran, vi bodde då i en liten stuga på gården som egentligen var en bagarstuga med en bakugn. Mm. Så där bakade vi tunnbröd varje höst. Hembakat jättegott tunnbröd som vi hade så här. Precis utanför växte det en massa åkerbär. Mm. Vi fiskade nere i ån, fiskade gädda.
Mm.
Mm. Och ibland så åkte man in till Junsele och tittade på raggarbilar.
Jag har också ett barndomsminne från Junsele. Midsommar i Junsele 1975 eller 76 eller något sånt där kanske. Carl Pedal spelade. Och jag minns det verkligen som en intensiv skräckupplevelse. Hur jag tappade bort min mamma i den där hopen av raggare. Och det enda jag såg var liksom jeansrövar med Gällivarehäng och jag blev trampad på tårna av träskor.
Det låter helt fruktansvärt.
Ja, och Junsele raggar, det var ju sånt riktigt raggar.
Ja, de åkte ju från alla ställen runt omkring till Junsele för att ragga. Men nu hör du till saken att min familj, vi var ju liksom religiösa.
Mm.
Så det var ju inte som att de tog med mig på några konstiga spelningar eller raggarträffar. Däremot brukar vi åka till Näsåker och gå på tältmöte.
Ja, okej. Men om man då liksom tar hela den här barndomsskildringen, ligger den till grund för ditt engagemang i den här landsändan? Och liksom så här, finns det någonting i det som ger dig kraft eller ger dig...
Man kan väl säga som så att, och det har vi ju pratat om förut, att min identitet, visserligen så är det norrländsk. Alltså jag tycker ju att jag har en tydlig norrländsk identitet. Mm. Men den handlar ju inte om Sundsvall.
Nej.
Det är ju inte för att jag kommer från Sundsvall. Jag känner inte heller att jag har någon tydlig Sundsvalls identitet. Däremot så känner jag en tydlig ångermanländsk och lappländsk identitet. Pappa kommer från Lappland. Mm. Så att visst, självklart. Det är ju mina... Jag tycker det känns så himla pretentiöst att säga, så här, prata om sina rötter.
Mm.
Men det är ju det. Och det har ju präglat mig ganska mycket. Alltså bara som en sån här sak som att det är för mig en sån här overklighetskänsla att tänka att man kan vara barn i en stad på sommaren.
Mm.
därför att vi åkte till Junsele i maj och var där fram till augusti-september.
Mm.
Och det var utanför, det var ju långt ut på landet från Junsele dessutom. Och jag var nog ganska stor innan det gick upp för mig på fullt allvar att det fanns barn som tillbringade sommaren i städer. Så det är klart, och sånt påverkar en ju, och påverkar en syn på omvärlden och verkligheten och sin egen situation. Ja.
Ja, visst.
Ja. Så är det. Har du ätit getmes?
Absolut, det är klart. Mycket. Mm. Absolut. Mm. Jag kokar själv till och med, tror jag.
Oj!
Som barn i alla fall.
Ja, men just det. Mm. Ja. Nej, men för det är också sånt där som man levde på hjortron, mandelpotatis. Vi hade en jättestor potatisåker där. Man var med och plockade potatis på hösten. Mörklor var att man. Ingen annan svamp. För svamp ansågs vara grismat. Mm. Mormor hade grisar sådär.
Som åt svamp?
Ja, typ. Mm. Ja. Nej, men det enda svamp som var fin nog att plocka sådär, till människor, det var mörklor. Och hembakt tunnbröd med getmese och getost på. Mm. Så det är så här barndomssmak för mig.
Mm. Jag var på ett seminarium här veckan i Stockholm. Det var tidningen Fokus som presenterade sin årliga kommunrankinglista.
Mm.
Här är det bäst att bo.
Ja.
2015. Och var tror du att det är bäst att bo?
I Stockholm.
Ja.
Ja.
Vem hade kunnat tro?
Och det är faktiskt det andra. Det var det förra året också.
Ja, det var det. Och man ska säga att den här kommunrankinglistan har gjorts i över 10 år. Så länge Fokus har funnits. Men det är först de 2 senaste åren som man har haft, vad ska man säga då, inte vetenskapligt, men i alla fall så att kriterierna för att utse eller för att göra den här rankingen av Sveriges alla kommuner är skapade av ett gäng forskare på universitetet i Jönköping. Och de har då liksom radat upp ett antal, vad ska man säga, kvaliteter då.
Som ja, det är olika variabler som olika ingår. Variabler. Men det handlar till exempel hur många ungar det är, hur lätt det är att hitta någonstans att bo, hur arbetsmarknaden ser ut.
Kommunikationer.
Huspriser, även, öppenhet och tolerans. Ja, ohälsotal.
Men även medeltemperatur är en faktor, tror jag.
Ja. Befolkningstillväxt.
Ja.
Mm.
Och det säger sig självt att med de kriterierna så är det kanske inte riktigt Sollefteå kommun eller Lycksele kommun eller ens Gällivare. Jag tror att Gällivare är etta på glesbygdslistan.
Nej, det är väl Kiruna.
Kiruna var det, va?
Mm.
För att det finns ju också, det finns en lista där de rankar alla kommunerna och sen så finns det en lista för respektive kategori och då är det stad och...
Det är storstad, stad, glesbygd.
Ja.
Mm. Glesbygdskommunerna, det intressanta med dem då, topp 5 är alla norrländska kommuner. Vilket ju också kan ha lite att göra då med definitionen på glesbygd.
Mm.
Förutom att det ska vara få invånare så handlar det om hur många invånare per kvadratkilometer.
I hela kommunen.
Mm, precis.
Och då, ja,
så då är det inte konstigt att Norrlandskommunerna kanske är fler där. Men de kommunerna, vi kan säga det är Kiruna, Gällivare, Lycksele, Åre och Ljusdal.
Mm.
Som är de bästa glesbygdskommunerna.
Men när man tittar också på hur de respektive kommunerna placerar sig på den totala rankinglistan så hamnar de ändå ganska långt ner. Jag tror att Kiruna hamnar ändå på plats, vad var det, 100?
Kiruna hamnar faktiskt på plats 62.
Ja, och Gällivare någonstans på 110 eller något sånt där, vill jag minnas. Nu, ja, men så att det är ändå, fastän det är bra med glesbygdsmått mätt, så är det inte bra ur nationellt mått mätt.
Nej, alltså det som man kan konstatera ur Norrlandsperspektivet också, det är ju om man tittar på hela den här listan, Det är alltså 290 kommuner. Mm. Att man måste gå ända ner då till plats 17 för att hitta en Norrlandskommun.
Mm.
De första 16 kommunerna på listan ligger inte i Norrland.
Nej.
Och tittar man bakifrån
så
är det ju
så vimlar det av dem.
Ja.
Ja, bland annat kommunen Bräcke som väl ligger på
283.
Av hur många?
Den har faktiskt klättrat, för den låg sist i fjol.
Ja, precis. Mm. Och det där är lite roligt, för att det var ju så att förra året så kom ju då Bräcke sist på listan. Och då blev de så arga i Bräcke över det här. De blev så arga och kränkta över detta. Så att de ordnade en platsmarknadsföringskonferens. Som jag var inbjuden på. Och som var väldigt spännande. Det var jätteintressant. Det var 2 dagar och det var en ganska hög nivå på den. Det var inbjudna liksom forskare från Jordbruksverket och från diverse högskolor och universitet som kom dit och pratade om regional utveckling och om platsmarknadsföring och vådan med platsmarknadsföring och sådär. Och jag tycker att det här är väldigt spännande, därför att det här är ju någonstans den här skönhetstävlingen. Nu är det här en tidning som ordnar en skönhetstävling för svenska kommuner. Men jag skulle nog säga att det här är också offentlig policy. Alltså så här ser det ut. Den här skönhetstävlingen pågår även på någon slags offentligt plan. Därför att vi lever i någon slags regionalpolitisk skuggrike där kommunerna ska vara attraktiva ungefär enligt de här kriterierna för att kunna hävda sig.
Ja, och sen kan man ju inte heller avfärda, även om det är en tidning som gör det här, så det är ju en undersökning eller liksom en lista som alltid får väldigt mycket uppmärksamhet och som folk tittar på. Och
ja, det kan ju vara självgenererande också, men jag tror också att de här kriterierna, hur illa man än kan tycka om dem, avspeglar nog också på något sätt folkets idé om vad som utgör attraktivitet. Man vill ha täthet, man vill ha ett stort utbud av shopping och nöjen och välfärdstjänster, och man vill kunna välja mellan olika skolor, man vill ha bra kommunikationer och man vill att det ska vara det är intressant att till exempel estetiska kvaliteter är en ganska liten, en ganska svag faktor i sammanhanget. Och det är ju någonting som norrländska kommuner ofta lyfter fram i ren desperation, att kom och bo här, vi har i och för sig inte särskilt mycket att erbjuda, men det är väldigt vackert och vi har en väldigt vacker älvdal här som är vacker att titta på. Men undersökningarna visar att den typen av kvaliteter kommer väldigt, väldigt långt ner på listan när människor ska säga vad som är en attraktiv plats.
Det är ju faktiskt väldigt intressant. För i de här variablerna som ingår så finns det heller ingenting om till exempel tillgång till friluftsliv, tillgång till idrottsarenor. Alltså, nej. Närhet till havet. Nej, men det, du har helt rätt. Och det är ju lite märkligt. Mm. Därför att det speglar ju inte. Väldigt många människor värdesätter ju, och särskilt sådana som väljer att bo kvar eller flytta till Norrland, värdesätter ju just detta.
Ja, och man kan ju säga att det är en skönhetstävling som är riggad för att urbana miljöer ska vinna skönhetstävlingen. Mm. Lite grann.
Pappaindex är en variabel.
Kanske inte lite grann, utan ganska mycket är det så. Och vilket ju säger, det kan man ju argumentera för, därför att så ser det ut. Vi lever i en urban norm och de flesta människor säger sig vilja leva i en stad nu för tiden. Liksom. Och, så att den här rankinglistan kanske sorgligt nog faktiskt på något sätt avspeglar hela situationen.
Mm.
Ja. Var kommer Sundsvall någonstans?
Sundsvall kommer faktiskt, jag blev lite förvånad. Vad säger det om min relation till min hemstad? Den är på plats 52. vilket jag tyckte kändes ganska högt.
Mm.
Med Gävle, Östersund, Umeå och Luleå som de norrländska städer som ligger före.
Mm.
Ja, Söderhamn då, Po?
Jag har faktiskt inte kollat.
Nej.
Jag vet inte ens om jag vill veta.
Nej.
Faktiskt.
Men jag kommer att ta reda på det nu.
Ja.
Jag kan säga att Sollefteå, där då Resele ligger, ja, som vi har pratat om, hamnar på plats 211.
Mm.
Det är inte bra.
Nej, det är ingen toppplacering direkt. Jag förstår inte heller hur man skulle kunna komma högre i placering med de kriterier som finns. Liksom. Det är väl bara helt enkelt så det ser ut. Det som är sorgligt med det här är ju just, tycker jag, kopplingen till offentlig policy och att det här någonstans är... Jag var ju märkligt nog moderator för en konferens som näringsdepartementet ordnade för ett par år sedan när det fortfarande var alliansregeringen och som handlade om attraktivitet. Och då modererade jag bland annat ett samtal med dåvarande vinnaren för den här kommunrankingen som då var Habo kommun. Då hade man lite andra kriterier.
Mm.
Så då kunde man liksom, då kunde man gå fram också på entreprenörskap och på liksom diverse satsningar och sånt där. Nu är det lite annorlunda. Men det är ändå liksom som att det hände någonting med svensk politik där när man började plocka in det här attraktivitetsbegreppet. Det här attraktivitetsbegreppet ska man också säga, och de här kriterierna är modellerade utifrån en amerikansk forskare som heter Richard Florida som är väldigt i ropet, ska man säga, bland svenska kommuner och kommunföreträdare och kommuntjänstemän, och som tittar ganska mycket på Richard Floridas forskning och Richard Floridas idéer om vad som utgör en attraktiv plats. Han har bland annat jämfört olika amerikanska städer och säger sig kunna konstatera att en plats som signalerar till exempel då tolerans och öppenhet attraherar kreativa människor som i sin tur är bra för tillväxten och skapar tillväxt. Och det här är ju också en slags teoribildning som ger stöd för gentrifiering och för gentrifiering av platser som en politisk lösning på svårigheter. Vi var ju i Kiruna till exempel. Och det lyftes ju fram där av vissa krafter i Kiruna också som en lösning. Att en gentrifiering av Kiruna skulle liksom vara en lösning på Kirunas framtida problem.
Samtidigt så kan jag se någonting problematiskt i det. För Stockholm då.
Mm.
Som jag har, alltså, på väldigt många sätt hög status. Jag tycker verkligen mycket om Stockholm. Det har jag ju sagt tidigare i det här programmet. Det är en vacker stad. Det är säkert kul om man vill leva urbant att bo i Stockholm. Men jag tycker fortfarande att det är väldigt förvånande att den kan hamna överst. Med tanke på höga bopriser, trängsel, rusningstrafik på morgonen. Alltså den typen av saker som gör att jag många gånger har slagit ner tanken på att flytta till Stockholm.
Mm.
För att jag inte vill byta ner mig i vardagslivskvalitet. Ja. Så mycket som jag skulle tvingas göra.
Fast det intressanta är ju att de saker som du nämner då, alltså, är ju också en slags intäkt för att det sker en tillväxt. Alltså höga bopriser är ett resultat av liksom en hög nivå på spekulation och på inflyttning. Och trängsel i trafiken och i kollektivtrafiken är ju också en värdemätare på tillväxt och inflyttning. Så att
de här konsekvenserna av tillväxt.
Jo, men nu pratar vi ju bara teoretiska värdemätare. Ja. Det jag pratar om är ju verkliga människor. Hur en verklig människa värdesätter steget den tar på morgonen.
Ja, men tänk, alltså, om, tänk om det är så här. Nu kommer inte jag ihåg vem det var som sa det, men som kom upp till Norrlandskusten någon gång i slutet av 1800-talet och tittade på fabriksskorstenarna och sa, det luktar pengar.
Mm.
Ja. Och är det inte lite samma sak man tänker när man kommer till Stockholm och fastnar i en bilkö och sitter där och känner avgångsdoften? Att det liksom är, det är vår tids motsvarighet till, till liksom den industriella boomen i Norrland. Att det liksom så här, man kan sitta där och liksom dra in de där.
Jo, men och det är väl begripligt.
Det luktar pengar.
Ja, men det är väl begripligt om man, om man är en företagsledare eller om man talar i något, något slags annat intresse än sitt eget personliga. För mig personligen som privatperson att ha en pendlingstid till jobbet på en timme. Även om det gör så att jag kanske får en högre lön än vad jag skulle ha fått om jag hade bott kvar i Sundsvall. Om man nu ska prata pengarlukt. Så är det ju fortfarande ett reellt faktum. Att jag tvingas ägna den här tiden åt att pendla till jobbet.
Ja, men...
Och jag skiter väl i liksom hur hippt eller coolt eller vackert eller fantastiskt Stockholm än är. Eller hur högt det än hamnar på en lista. Det viktiga för mig när jag bestämmer och väljer vart jag ska bo. Det är ju hur mitt lilla vardagsliv faktiskt fungerar. Är det unikt av mig att tänka så, eller?
Nej, det tror jag inte. Men det måste ju finnas någon faktor som gör att folk accepterar den här typen av liksom,
ja,
av obekväm.
Ja, men just situation. Obekvämligheterna måste, det handlar ju bara om att vad, acceptans. Ja, att man går med på det.
Vad är det som gör att människor accepterar det? Vad är det som uppväger det? Är inte det, jag menar, dels är det kanske då närhet till bra skolor.
Framförallt är det tillgång till jobb.
Intressanta arbetsplatser där man kan utvecklas och så. Mm. Men själva acceptansen, sitter inte den också i själva storstadsnormen? Att det på något sätt är så här, det här är en stad. Det här är bilden av urbanitet. Det här, min dag ser ut på det här sättet. Jag sitter fast i en bilkö. Jag cyklar till en pendeltågstation. Står i regnet. Tåget kommer för sent. Jag trängs med 10 000 andra personer på centralen. Där byter jag till tunnelbana. Sen åker jag till Kungsholmen och trängs lite mer. Och att det på något sätt är så här att acceptansen för den typen av livsföring kommer ändå ur en idé om att detta är urbanitet och urbanitet är
någonting bra. Men så går ju inte människor omkring och tänker. Ja.
Jag menar inte att man tänker så, men jag menar att det ligger latent nästan i idén om urbanitet. Urbanitet är alltid någonting bra. Och även de negativa aspekterna av urbanitet är någonting bra. Alltså, jag kan gå till mig själv, liksom, hur jag själv uppskattar med urbanitet. Nu tycker jag att Stockholm är, jag gillar ju också Stockholm, men om man tänker på New York till exempel, så kan man ju verkligen liksom, man landar på LaGuardia eller på, man kommer med inrikesflyg eller på JFK eller på Newark, och man åker på den där otroligt skrovliga vägen och det är bilköer, det är skitruffigt och det är bara, det ryker i gatorna och det är kaos och liksom ett jävla helvete faktiskt, ärligt talat. Men man älskar det därför att det är därför att det också motsvarar en romantisk bild.
Men det är ju också för att du är där på tillfälligt besök.
Jo, men
som du kan älska det.
Jo, men jag undrar om det ändå inte är så att man har jobbat upp en acceptans för den där typen av vardag. Därför att det är priset man får betala för täthet.
Jo, och det är det jag menar. Man accepterar det och det är ett pris man får betala och det är ett ganska högt pris.
Ja.
Men jag tycker ändå att det är lite förvånande att så pass många gör det. Och verkar tycka att det är så självklart.
Mm.
Jag, Alltså jag har tackat nej till jobb i Stockholm för att jag har inte känt att det har varit värt priset. Nej. Som då har bestått i att försöka hitta en bostad kanske som är lika stor som den jag har i Sundsvall utan att vara dyrare eller utan att kosta en förmögenhet. Mm. Eller liksom, ja. Och när man då räknar ut så hamnar man ju ändå nästan alltid på minus. Även om man skulle få en betydligt högre lön så blir ju levnadsomkostnaderna och liksom allt omkring, man hamnar på minus.
Mm. Ja, tycker du, men uppenbarligen så är det ju väldigt, väldigt många människor som tycker att det är värt det. Även fast de får kämpa med det livspusslet och den liksom, liksom med kollektivtrafik och med bilköer det är intressant och det är intressant att tänka på, tycker jag, och på hur få vi är som då uppenbarligen, om man tittar på den här rankingen och på kriterierna och på den urbanisering som vårt land går igenom, eller hela västvärlden, hela den industrialiserade världen för den delen, går igenom en urbanisering i liksom väldigt högt tempo, och att vi är en krympande skara människor som väljer bort det där livet. Vi är ju allt färre. De kriterierna finns ju liksom inte ens med i här. Alltså det som vi värdesätter då, du och jag och andra som har valt att inte bo i Stockholm. De kriterierna finns inte ens med som faktorer i den här rankinglistan. Därför att de anses inte ens vara, de är inte relevanta i dagens samhälle.
Det här är jätteobehagligt.
Ja.
Därför att faktiskt det här som du säger nu, och särskilt när jag tittar, när jag får veta vad de har tagit bort från de här undersökningsvariablerna, så blir jag nästan rädd.
Mm.
Att den sortens värden inte längre räknas.
Nej, och vi har liksom internaliserat hela den urbana normen så till en milda grad att det liksom är, ja, jag vet inte. Det finns inget annat sätt att tänka på. Det är liksom den enda vägens politik. Du, vad ska du göra sommar?
Jag har framförallt hyrt en liten stuga i Höga Kusten.
Mm.
I Ångermanland.
Mm.
Ja. På Hemsön.
Ja. Mm. Långt från buller.
Ja. Vid havet.
Mm.
Lite primitivt sådär.
Mm.
Och där ska jag sitta i min ensamhet och glo, hade jag tänkt.
Mm. Det låter bra.
Känna in Norrland. Och
lyssna på myggorna.
Nej, fast det här är ju vid havet.
Så det är mindre myggor?
Mm. Mm.
Ja, eller inga myggor?
Nej, det kan väl komma någon enstaka. Men det brukar inte vara så mycket mygg vid havet. Du då, Po?
Det är inte riktigt. Jag ska nog
lämna Norrland.
Jag ska åka och titta på någon annan landsbygd till att börja med, tror jag, i Frankrike. Sen ska jag väl vara hemma och ta hand om mina hästar. Typ.
Ja.
Jag har inte bestämt så mycket faktiskt.
Nej.
Men det blir nog bra.
Jobb.
Jobb? Nej, helst inte. Kanske åka. Jag är ju musikkritiker också, så att jag lär väl åka på några musikfestivaler och skriva om dem.
Mm.
Det är ju som ett kärt sommarnöje.
Sensommar, ny festival i Sundsvall.
Den kommer jag nog inte på, men andra.
De har ambitionen att bli störst i Norrland.
Åh herregud, ja. Det vill inte säga lite.
Nej.
Men ska vi önska våra lyssnare en bra sommar och säga tack och hej för den här gången?
Ja, och välkommen till Norrland, om ni inte har något bättre för er på semestern.
Ja.